Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Kan fiskar få magproblem?
Det här är dum askan nu.
Ja, men tekniskt, vad innebär det?
Or high askan.
Alltså, jag har inte fiskar har ju ständigt magproblem, för när jag ser att fiskarna bajsar, det verkar som om deras bajs egentligen rinner, men det blir ju som pulver i vatten.
Men det kan...
Vad är problemet?
Hur ofta ser du fiskar bajsa?
I akvarium. Det ser man ju. Och då har ni inte sett fiskar i akvarium bajsa?
Nej. Jo, jag har sett det någon gång.
För något år sedan så var det bilder på poliser när de är ute på kommendering. Mm. Då är ju toabesök rätt begränsat för dem. Då hade någon tagit foto på när poliser står och pissar i någon park. Ja. I led liksom. Mm-hmm. För du vet, det är kommendering. Vad ska de göra liksom? När du har varit på fotbollskommendering, eller hur?
Mm.
Det är ju liksom en lång dag ju.
Ja.
Och så kör man typ ett mål. Ofta så max. Och sen är man ute och jobbar. Man kanske får med sig någon banan eller någon macka eller så. Eller hur?
Delvis, men det finns ju, det är ju sådana kommenderingar. Det handlar ju väldigt mycket om att det är väldigt mycket så här dödtid. Man har inte så mycket att göra. Man väntar på att något ska hända.
Det är därför ni bankar så mycket när ni väl får lov att vifta med batongen. Kosse på grönbete.
Kan finnas någonting i det, jag vet inte, men... Jag tror att en stor del handlar om frustration för tristess, det händer ingenting.
Jag får lumpen känsla att när man väl äntligen får ut med AK5, och nu jävlar ska vi tömma magasinet, för då har vi haft tråkigt i 3,5 timmar och stirrat in i en vägg.
Så, ja.
Jo, men det är ju så.
Alltså, skulle man inte kunna göra upp, de här firmerna, de gillar ju att slåss ju, de kan ju ibland göra upp en träff ju.
Ja,
två firmer. Mm. Kan inte polisen anordna en egen sån man kan boka tid med, så tar man de här poliserna som är frustrerade, så får de stå där och banka fotbollssupportrarna och få någon att slå på, och så är alla glada och nöjda efteråt.
Men det är ju det man gör på kommenderingar.
Jaha.
Det är ju en ordnat.
För jag har aldrig hört talas om en polis på en kommendering vid stora idrottsevenemang som uppriktigt är upprörd över huliganerna.
Nej, nej, nej. Alltså efteråt.
Ja.
När man byter om då.
Ja.
Då frågar man så här, alltså, hur var det för dig där du var? Ah, jag fick använda batongen. Jag slog på fingren. Alltså, ja. Det är ju det man vill.
Ja.
Man vill ju inte ha en lugn kommendering.
Är det så poliser pratar med varandra?
Ja, herregud.
Ja, det är väl klart.
Efter en kommendering.
Ja, men du vill ju inte ha en lugn kommendering. Du vill att det ska hända grejer. Du vill
really? Inte. Like, what do you say? Like, is it like the majority of policemen who are like this? Or?
De unga poliserna.
Ja, speciellt ungdomar.
Men det finns ju någonting
Swiss.
I... Det finns ju någonting i det. Alltså, föreställ dig, du har gått polisutbildningen, du har övat, du har tränat. Du har fått öva på de mest värsta scenarierna. Och sen så blir det värsta upploppen. Du kommer, Omar, kommer du ihåg när du berättade för mig när du var i Egypten? Du berättade om att det var en euforisk känsla, eller hur? Du kände dig som mest levande.
Mm.
Berätta lite grann om den händelsen.
Yeah, it was...
Fokusera på känslorna, då gillar han.
Ja, men det var det då som Omar kunde känna känslor.
Yeah, it was this... short period of apocalypse that we had in Egypt during the revolution, when everything collapsed basically, and the police released prisoners from, like, criminals and so on from the prisons, and they were just like looting, and people had to, we had to like organize neighborhood watch and things like that. It was pretty interesting, and it was also pretty interesting how quick people can organize to like protect themselves and their families. This happened like within a couple of hours, literally. People were like, you know, this is an emergency situation. Neighbors who like even don't know each other very well, they just like gather, and like we made schedules who will take shifts to protect like which you know, building and things like that. But anyways, so and everybody made this like makeshift spears.
Alltså spjut.
Spears, I don't...
Spjut.
From like broomsticks and nice like duct tape knives to the broomsticks. Violet. And stuff. And we had these all Molotov cocktails. So it was like pretty surreal, because you went from like, you know, an ordinary civilization to total chaos within a couple of days.
Yeah, but you're Arabs, it's...
Ordinary, yeah, but it has been ordinary. Hur ordinary var det?
Well, I mean, not Swedish ordinary, but I mean ordinary by Middle Eastern standards. To like just like me sitting like in front of my home with a spear and Molotov cocktails on the floor.
När använder man dem?
Because like
Shia Muslimerna.
The criminals used to like get with trucks, like get on trucks and get into neighborhoods and so on. So basically, if you see a truck with people who are loud, you just throw
what?
A Molotov cocktail. Yeah,
man chansar inte.
Varför åker de in med trucks in i neighborhoods? Vad gör de?
To loot, basically.
De går in och snor saker.
Yeah.
Så vad heter det?
Plundra. De plundrar.
Yeah, plunder.
Men då vill du ju ha en stor lastbil, hur ska du like, få med dig grejerna?
And break into people's homes and things like that. And,
fick du kasta någon Molotov?
Actually no.
Är du besviken?
Lite.
Men då?
Satt ni efteråt och pratade så här, hur var det för dig? Nej, jag fick inte använda min Molotov.
Yeah, little
men
bit.
Då kan vi förstå poliserna.
Yeah, but the thing is... And like it was also surreal, because we were like stopping cars to check them and things like that, and people like were just smoking hashish all over the fucking place because there's no police. But anyways, it's like I was only worried because my sisters were at my place at the time. Otherwise, it would have been much more fun. I remember I used to like, when my shift is over, I used to like go up and try to sleep a little bit, but then I would wake up to like... sounds of fire guns and things like that. I would just like take my spear and go out and go down to fight.
To fight.
And then there was also like, because most stores have closed down and stuff, and it was very difficult to get food. So I remember I was going next day to search for food out in the jungle.
Many spears.
No, I didn't take spear. I was like, this is during the day. The spear is not needed. I took an iron bar. That's enough.
Iron bar.
Cool food.
So, I was just like going in the street, iron bar, looking for something to eat. And in the end, I found some shop that I saw like there was a queue over there and stuff, and then I managed to go there and get what I managed to get was a loaf of bread. That's all that I managed to get.
Vad innebär managed to get? Gick du in i en affär?
Köpte du det? Yeah, du betalade för den?
Nej, dödade din
någon. Jag kommer inte ihåg, actually.
Slog du någon?
Nej. But I think I paid. Can't remember.
I think I paid.
It's a bit foggy.
Feminine.
But then
Hur blev det ordning sen då på Egypten? Var det militär? Ja,
vänta, jag vill höra klart först.
And then it was this pretty surreal scene of me walking in the street it's supposedly a pretty high class like neighborhood, but there I am with a loaf of bread and an iron bar just walking the street trying to like feed my sisters, but at the same time it felt really good. It felt really alive.
Men du berättade för mig när vi diskuterade en annan gång att det var när det var som mest hotfull situation. Jag kommer inte ihåg ifall det var kravallen och sådär. Det var vid något tillfälle som du kände dig levande.
Yeah, but all the time neighborhood, you were like you were hearing people screaming, gunfire, things like that, and it was like, you know, anytime they could come here. Mm. Basically, that feeling is that anytime right now I will have to like fight. That was a really exhilarating feeling.
Och det är väl den kicken som jag tror många poliser letar efter. De söker efter den där kicken i arbetet. Och 95%, 99% av polisarbetet är segt. Man går omkring och drar, man tar upp anmälningar, man är liksom allmänt lat. Men 1% tillfälle så kan det utbryta upploppet, vad som helst. Och då gäller det att vara med i matchen. Liksom.
But I have a question though. Like, at least this is the image I'm getting. So the police here in Sweden are getting like hard-ons when it comes to hooligans. What about the criminals i orten?
Ja, men då är man ju rasist. om man är hård mot dem i orten, då är man ju rasist. Det säger Märta Stenevi, vad hon sa. Mm.
Ja, tror ni att om det skulle bli krig i Sverige, om ryssen skulle komma hit och det blev kaos som det var delvis i Egypten, tror ni att infödda svenskar skulle plötsligt få en starkare relation till sina släktingar? Alltså att blodsbanden skulle bli viktig igen. De skulle bara, okej, min kusin behöver skydd. Ja, eller skulle man fortfarande bry sig om sin närmaste vän? Eller vänner?
Alltså om staten blir försvagad.
Staten, då är det släktingarna.
Ja, kanske. Det beror på tillfälligheter. Och, jag menar, om du, många människor som bor i Stockholm exempelvis, de kommer från någon annan del av landet. Kanske har flyttat upp från Malmö. Då har du din släkt 65 mil härifrån, eller vad fan det är. Och du har krisläge här och nu. Du har inte tid att tänka på någonting 65 mil bort.
Men även om det är din mamma, om det är din mamma och pappa som riskerar att hotas, om någon måste skydda din mamma och pappa.
Ja, men om du inte har någon, om det tar dig minst ett dygn att ta dig till din mamma och pappa, då det blir så avlägset, för du måste lösa problem här och nu. Du har några minuter på dig liksom innan du själv står mitt i skottlinjen eller vad det nu är för någonting. Är du med? Mm. Det blir avlägset. Det har du tid att tänka på när du känner dig mer säker. Det är ju så. Och då tror jag att då är det nog så här vänner eller kollegor eller de du känner som du har i närhet och som du litar på. Så det blir någon slags, det blir som en tribalism men inte släktmässig skulle jag säga. Men sen tror jag, svenskar har det i sig att kapitulera direkt. Att möter de någon som andas test och aggressivitet och så här, då lägger de sig. För de vill inte ta fighten. Så kommer ryssen, då kommer ju Sverige bara lägga sig platt.
There is some truth in that, but at the same time.
Men en arab, du vet ju den, du träffar svenskar, du höjer rösten bara pytte lite.
Okay, I have a theory about this. The theory is that Swedes have basically given over all forms of self-protection to the state.
Yeah. And when the state,
so if the state falls, I think they will be like, okay, the state is not there anymore. I have to fucking kill the guy who's trying to kill me.
No. They will organize a new state and then they can kill you. Like they did in Nazi Germany. They created all these gas chambers and shit. Everybody was fine with it, more or less. But it was organized way. Så Sverige är ju lilla Tyskland på sätt och vis. Svenskar vill inbilla sig att vi är mer som Storbritannien, som public service. Deras stora förebild är ju BBC. Men i verkligheten så är vi mycket närmare tyskarna.
Yeah.
Mm, but at the same time it's still quite often we make it sound, or like it could sound, that we prefer how things are in the Middle East, but well, here is way better.
No, shit. Här ska allting.
Yeah, no, but I mean, like even when it comes to that, it's actually good that Swedes are not very quick to violence. Like in the Middle East, people, like if just like somebody cut you off, like in traffic, you both would get out of the car and start fist fighting. This is insane.
Alltså jag kände det. Jag var, innan jag kom hit så tog jag en kopp kaffe på Il Café. Så, för det första, Il Café, jävla skitcafé. Det är skitdåligt där inne. Alltså, men det sitter en massa människor med sina laptops och jobbar. Och det är fullt, det är bara det skriks och det är liksom hög ljudnivå. Om man på riktigt vill jobba, varför går man inte till någon sån här café för gamlingar? De är oftast tysta, det är knappt någon där.
Ja, men det är hipsters.
Exakt.
De jobbar inte, de vill bara sitta med datorn och låtsas att de ger sken av att de jobbar.
Men det är ett hipställe. Ja, men så jag går in där och så beställer jag en kaffe, en cortado som alltid
gör. Det passar bättre på vetekatten.
Där, ja. Och så är det en ung kille, blond, väldigt hippie. Du vet, idag är det inne med att du ska ha på dig så här 80-90-talskläder.
Ja, just
så här,
det. Utsvängda.
I hate it.
Ja, jag vet.
Hot frisyr också.
Och så säger jag så här, en cortado. Så tittar han på mig och så gör han så här med händerna, du vet, så upp och ner, typ. Och jag bara, en cortado, en dubbel. Och han bara, ja men vilken sorts mjölk vill du ha? Mm. Och då vill jag bara, om jag inte har sagt vilken sorts mjölk jag vill ha, jävla ärtmjölk eller
komjölk,
fucking eller havremjölk eller regnbågsmjölk eller vad fan det finns, ta vanlig mjölk då. Det var min afghanska sida, min svenska sida, så jag tar vanlig mjölk, tack.
But don't you think you are trying to be like more inclusive since you're Afghan, so like maybe goat milk?
Nej, men jag tror att det svenska har gjort hos mig i alla fall att den här lilla aggressiva afghanen jag har hos mig, den har ju den verkligen piskat ner. Så att i sån, alltså hade det varit innan i Afghanistan, jag hade skällt ut honom och bara, vet du vem min farsa är eller? Ja, men nu är det så här, du vet, det här med att vara, ja men självbehärskning och det är väldigt svenskt.
And that's good.
Det är skitbra. Jag välkomnar det, men innerst inne är jag.
Men man måste ju få ur det där ur sig, för till slut så blir det ju en domesticerad jävla skugga av dig själv.
Ja, men då får man gå och träna, man får springa, man får boxas, man får hålla på med något sånt där.
Och man får ha kommenderingar på fotbollsmatcher.
Ja.
Ja, för där kan man vara Rambo och Stålmannen och Läderlappen. Va?
Och criminals i orten. Också.
Ja, det är ju deras friskvård lite. Kasta fast, molotov på polisen.
Fast de är ju såna hela tiden.
No, I mean, men the police against them.
Fast det är en sak jag funderar på, grabbar i orten. De kan ju skjuta ihjäl någon de var polare med en månad tidigare för att den, right. han har glott på hans tjej eller vad, så idiotgrej. Det var ju i Luleå eller vad det var, sköt de ihjäl. Det handlade om någon affär med några fälgar till en bil.
Well, the whole conflict in Rinkeby, they were like childhood friends who were killing each other.
Men och det jag funderar på är att när jag växte upp så fanns det ett gäng som var white trash. Alltså så här riktigt jävla smuts. De kunde inte stava sitt eget namn, och nu skämtar jag inte, de kunde inte det på riktigt. De var så obildade och deras värld, den var så liten, så liten. Så det de tyckte var en stor oförrätt, det var en sån grej som ingen av oss ens hade brytt sig om. Alltså de var femåringar i huvudet. Och så kollar man orten så är de nästan ännu värre. Det är som att de mentalt har fastnat i femårsåldern. Och då undrar jag ibland, för då ska de rappa om det här, sina idiottexter. Och så har vi ett etablissemang, bara, åh det här är tungt, det här är djupt, det här är... Min femåring skulle kunna göra djupare resonemang än vad de gör. Är ni med på vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Ja, men det är för att de är impulsiva. Det är därför de påminner
ja,
om
ja,
barn.
Men en femåring också är impulsiv.
Exakt, det är därför de påminner om barn.
Ja, alltså jag känner igen jättemycket. När jag tittar på de här Yassin och Einar och allt vad de fan heter. Om man försöker kolla liksom hur resonemanget, tankebarn och deras liksom sätt att uppfatta världen. Det är väldigt likt det har Malou och Adam i
fast
baksätet.
Fast just de du nämnde nu, de är ju talangfulla. Sen finns det ju en massa andra idioter som Dumle som rappar.
Ja, okej, okay, då Dumle. Då, jag kan ju inte namnen på Humle och Dumle och fan vad de heter.
Dumle.
Men har de ingen så här idé om sig själva att fan ska de vara mentalt efterblivna och signalera det till hela omvärlden? Eller är det Dunning-Krug att de fattade inte själva att de framstår som idioter?
Det är nog det. Och de får ju, det är många som hejar på dem och de får ju massor med brudar. De får ju hur många tjejer som helst.
Ja, det är klart, brudar, de tänker ju inte. Ja, men det är ju det här, de tänker med livmodern ibland.
Goda nyheter också, hörde ni det? Att Pålitliga källor säger att om en vecka så ska de ta bort alla restriktionerna. Yes, jag tror jag talar för alla när jag säger det ska bli så skönt att få säga negerboll igen.
Okej, det här var ju, Fredrik Andersson. Han har ju varit hos oss och poddat. Men jag tänkte på det där.
Har du sett alla hot han har fått efteråt?
Jo, jag såg det. Det är en snubbe som hotar honom.
Ja, okay,
med olika fake-konton. Men han använde samma emojis som baserade
han. Han också gå
och så gillar han bitcoin, den här snubben. Ja. Går in på hans profil så har han bitcoin. Nej, men jag tänkte på det här och så tänkte jag på Rogan. Joe Rogan. Det har ju varit ett...
But wait, before we go there, isn't there like right now nya riktlinjer för stand-up comics?
Jo, det kom ut. Och de tjejerna på bilden såg ju väldigt glada ut också. Det var verkligen stand-up comedy.
Jag vill inte vara fördomsfull, okej? Okay? Men jag tycker inte att det är konstigt att det är fyra kvinnliga komiker som vill ha riktlinjer för komedi. Det är ju inte fyra män som vill ha riktlinjer.
Men det var ju män som hade skrivit under det där
Usnogen.
Vad ska de göra? Ja, de har ju fan hotat dem med pistoler om inte de skriver
under. Ja, David Batra fattar jag inte. Han är ju ändå ihop med ett högerspöke så han behöver ju... Han borde väl kunna komma undan med det.
Jag skiter inte i deras kön, men det är förmodligen komiker som inte är så duktiga som det inte går bra för. Så de vill göra något så att det ser ut som att de är viktiga inom komediscenen.
Jag såg att det var Bianca Kronlöf som har till och med gått ut och skrivit på Instagram.
Hon har inspirerat dem.
Ja. Själv. Kan världen stanna och applådera dessa kvinnor? Fyra kvinnliga komiker som går samman och skriver Code of Conduct.
And they also like they want to eventually have like clubs to be certified.
Alltså, det här är döden på komedin. Komedin är död i Sverige. Om inte vi har typ sådana som Fredrik Andersson, Aron Flam och några till. Sen är det dött.
Magnus Bettner gick jävligt hårt emot det där, by the way.
Mot vad?
Okej.
Mot idén om riktlinjer.
Vad sa han då?
Han skrev, jag kommer inte ihåg i detalj, men han skrev ett långt inlägg på Facebook. Att så här, jag säger vad fan jag vill på scen. Ingen ska säga till mig vad jag får och inte får göra. Jag är socialt introvert. Varför ska jag hälsa på alla komiker när jag kommer till en klubb? Jag vill sitta själv, jag vill inte prata med någon. Så typ, han var helt emot hela förslaget.
Alltså, jag såg att riktlinjerna handlade också om backstage.
Yeah.
Alltså
hur det skulle vara. I don't think they are about the, when you're on stage.
Det är mest liksom kollegialt.
Yes,
hur man ska bete sig.
Typ, man ska inte mobba någon, sexuellt trakassera.
Men det där är ju allmänna regler.
Exakt, det är allmänna regler.
Det är slag i luften.
Det är någonting galet med att du ska ha begränsningar och riktlinjer till komiker. Det är någon, det,
ja, deras jobb är ju att bryta tabun och gränser och hålla på.
Exakt. Ja. Även om riktlinjerna är bra, vissa av dem, att du ska inte mobba någon. Du ska inte säga till en komiker, du ska inte mobba någon.
För då kommer han bara mobba tillbaka.
Förhoppningsvis, för han måste gå igenom det.
Jag tänker alltid så här, vad skulle Ricky Gervais ha gjort i den här situationen? Nej, det gör jag inte. Men,
han har ju lyckats vara en... liksom respektabel, anständig komiker men ändå...
Totalt galen i vad jag säger.
Nej, men det här med Rogan har... det är inte en tillfällighet att... Alltså någon har ju suttit, måste faktiskt ge dem cred, och kollat igenom 12 års poddar med honom. Och
ja, men det har man identifierat vilka de är. De är kända för att göra sådana här saker. De tillhör Demokraternas organisation som är liksom i leta smuts på politiska opponenter.
Men det började ju inte med det. Det började ju med att han hade bjudit in Robert Malone. Läkare,
just det, med covid.
Och Peter McCullough.
Mm. Ja, det var ju det som var hela grejen. Och sen om man då... alltså, när drevet når en viss styrka... Då fastnar ju plötsligt all skit. Så då letar man exakt allt du kan hitta om honom. Även om det är 15 år gammalt.
Eller så har de ett paket med olika grejer de ska släppa. De bara, vi släpper covid-grejen. Okej, det flög men han blev inte av med jobbet. Då släpper vi en Nords-grejen. Mm. Nu har man ju börjat släppa där han typ halvhyllar eller vad han gör. Proud Boys. Och så är det något annat. Så det här kommer ju fortsätta tror jag.
Is there a third wave?
Men jag tycker det jag gillar med detta är, jag tycker det är lite kul att den här konflikten dyker upp, därför att Spotify vet att de är så gnälla, de är en pytteminoritet. Skulle de få styra över Spotify kan de bara dra företaget i konkurs, för ingen kommer vilja lyssna på någonting där. Joe Rogan är ju kanske den absolut duktigaste poddan vi har i världen idag. Alltså ja, så verkligen,
the,
alltså,
the biggest as well.
Lyssnar du på ett avsnitt, skitsamma, Joe Rogan är gammal MMA-fighter, kanske inte vet vad han snackar om, men samtalen blir ändå jävligt kul att lyssna på. Du tvingas tänka och förhålla dig och så här. Ska de fimpa Joe Rogan, då sänker de på Spotify. Alltså, eller inte sänker, men de kan lägga ner sina poddambitioner. För det är ingen jävla poddare med självaktning som bra lyssnare kommer vilja vara där.
Nej.
För alla duktiga poddare ser ju upp till Joe Rogan. Det är ju de som failar. Det är som de här fyra tjejerna som ingen vet vilka de är. De ska börja Code of Conduct. Det är samma sak. De som gnäller på Joe Rogan skulle ju aldrig lyckas dra lyssnare till sin podd eller sitt content.
Men nej, det är roligt att allt började ju med att Neil Young väljer att plocka bort sin katalog. Och det här är jävligt kul, eller kul, det är tragiskt. Det är att ett, Neil Young, han startade ett företag för många år sedan som heter Pono. Och Neil Young har bedrivit krig jävligt länge mot Spotify och Apple, för att han menar att ja, men när man använder musik som är komprimerad till MP3 så blir ljudkvaliteten dålig. Så startade han Pono, som ska vara en MP3-spelare som har jättehög musikkvalitet. Och sen har han försökt kränga den, och det bolaget har gått för jävligt. Sen har han i ett New York Times-reportage sagt att låg ljudkvalitet skapar brain damage.
Oj.
Ja, han har sagt att low sound quality causes brain damage, säger han. Och han ska vara rösten för fighten mot disinformation. Och så plockar han bort sin katalog från Spotify när han är en konkurrent till Spotify. Han hatar Spotify för att de har dålig ljudkvalitet enligt honom.
Men har Spotify dålig ljudkvalitet?
Ja, jämfört med Tidal så har Tidal bättre.
Men det här är det roliga. Alltså, om du har de hörlurar som 98% av alla människor använder för att lyssna på Spotify, så hör du inte skillnaden. Det spelar ingen roll om du har såna Bose heller. Du kommer inte höra skillnaden på Spotify och en CD-spelare som spelar, eller inte CD-spelare, men så här högkvalitativt. Men den här snubben, och plus att han fick ju polio när han var liten.
Det är personligt.
Ja, det är väldigt personligt. Och han har två barn som är CP-skadade, som föddes CP-skadade. Och det har lett till att han typ har varit jättenoggrant med vilket ljud som de här barnen får uppleva. Så det är så, han är en väldigt komplex karaktär, och han är jävligt bitter. Så han har spenderat många år på att fightas mot Spotify. Och han har dragit bort sin katalog en gång förut från iTunes och Spotify 2015. Så han har gjort det här flera gånger.
No.
Men nu får han jätteuppmärksamhet bara för att det passar i ett politiskt narrativ.
Jag har lyssnat massor på Neil Young senaste tiden. Han är grym.
Han är duktig musiker. Det vill
du bekollade Ashkan att hans barn hade fått polio.
Han själv har haft polio.
Och han fått vaccin mot det. Eller är det som är någon...
Ja, men han har väl någon sorts grej till just vaccin, antar jag. Så han är väl extra känslig kring det. Men också att det här handlar egentligen inte om misinformation. Det handlar om att han hatar Spotify. Så jag skulle inte bli förvånad om det kommer upp typ om något år eller halvår att han har försökt sälja sin teknik till Spotify och Daniel Ek har typ nekat honom eller någonting. Mm. Så att han har någon sorts så här personlig hatred mot honom eller Apple eller vem det nu kan vara. Och det roliga är att han bara flyttar till Amazon istället. Min musik finns där i hög kvalitet. Och det är så här, sen när blev Amazon rösten för en så här bra behandling av vanliga människor.
Ja,
de har suttit i skiten hur många gånger som helst för dåliga arbetsförhållanden, låga löner etc. Och det är inte en enda jävel som ifrågasätter varför Neil Young ska vara rösten för this, så här, fighten mot disinformation.
Men det är nu för att det är så nytt. Man tänker inte längre så.
Men disinformation, kom igen, alltså det publiceras ju i samtliga mediekanaler påståenden så förr eller senare kommer visa sig vara fel. Dagligen.
Ja.
Men just när Joe Rogan pratar med någon, då är det fullt jävla bredställ om disinformation och misinformation och allt vad det är.
He has gotten too big. And I think that annoys and scares a lot of people. But the problem is also why this can cause or is causing a bit of headache for Spotify. And all these like all tech companies and tech giants and so on, there is some kind of conflict between the image that they want to convey, the woke image, basically, and what sells. Because the masses are not woke, really.
No.
It's the establishment that is woke. And they want to basically have the money of the masses, but by keeping a woke image at the same time. Mm. And these two don't go together. Right. They can't. So they, what they should do is that, you know, like we say, well, we're just a platform and we don't like really, we care about free speech and so on. And fuck you, basically.
Så, såg ni att det var den här nya konservativa plattformen?
Rumble.
Just det, de erbjöd Rogan $1 miljard.
Nej, 100 miljoner dollar. Alltså exakt. Typ 700 miljoner svenska. Ja,
för 4 år. Och så sa de att kom över, här får du säga precis vad du vill. Det spelar ingen roll.
Vilket är skitkul, för skulle Spotify kicka honom så har de hjälpt en konkurrent bli apstor.
Precis. Men, okej. Okay. Tror ni att om han går till den plattformen han får säga vad han vill där? Om han sitter där och bashar på Trump vartannat avsnitt.
Ja, det kommer han få. Därför att Rumble, förmodligen så är de... Jag kan känna igen mig personer som driver Rumble. Om du kommer till Nyheter idag och toksågar Åkesson eller vem, du kan såga mig, det gjorde ju faktiskt Robert Mattiasson som ändå får lön av mig för att skriva. Han sågade ju mig om sexköp och grejer och gick på och pucklade på. Jag bara skrattade, det var ju skitkul. Ja. Men för, folk som Rumble och andra som har varit i det här kulturkriget, de var ju tänka som gammeldags publicister, publish and be damned. För de som sitter, för de vet hur det känns att bli cancelled. Och har du väl varit där, då vill inte du vara en person som cancelar andra. Det blir ett jävla hyckleri ju. Så jag tror inte Rumble skulle gå den vägen alls. Absolut inte.
Okej, sure. För att de är någon slags opposition.
Men se ja, om de fattar, få de ser ju värde. Hela deras affärsidé är ju att inte vara som de bolagen som ska cancela och hit och dit och värdegrund och allt vad det är för något. Hela deras affärsidé är att det ska vara fritt.
Mm.
Sen det är klart, skulle Rumble bli ett multi...
Det är det jag menar.
Dollar, ja, men då får vi spola fram 10 år eller något.
Mm.
Kanske, så är det. Det är väldigt få plattformar som lyckas behålla den där integriteten. Flashback är en av de som lyckas behålla den över alla år.
Ja, alltså min poäng är just att för mig så kan jag säga att det handlar inte egentligen om att yttrandefriheten och det fria ordet är det primära, utan man ser snarare ett hål i sina motståndare. Att de verkar inte...
En marknad att fylla. Alltså
exakt. Ja. Och så bara, okej, gå på den här blindspotten.
Jo, men marknadskrafterna kommer alltid fylla igen. Alltså, det är det som är, alla de här som vill ha ett städat offentligt samtal inser inte att efterfrågan ser inte ut så. De som vill tala om för andra vad du får säga och inte säga, de har inte fattat vad marknadskrafter är. Och de har inte fattat att majoriteten är emot dem.
Det är för att vi inte har haft några marknadskrafter i svensk attentionsmarknad.
Jo, det har vi.
Nej, det har vi inte. För att de flesta aktörer inom svenska attentionsmarknaden, uppmärksamhetsmarknaden, ja. De är ju beroende av statliga stöd, till exempel.
Okej, okay. De som är stora i Sverige, de blir stora när de ligger helt utanför staten, på YouTube, på olika plattformar.
Ja, idag ja.
Ja,
idag.
Ja, du backar bandet så har det varit, ja. men det var ju någon som gjorde en lista på alla nya filmer som fått stöd från Svensk Filminstitut. Jag tror det var en, alltså det var så här 13-14 filmer någonting sånt. Och han listade alla, typ alla handlade om någon homosexuell person eller någon som var trans eller någonting på det temat, bara sånt, och väldigt mycket kvinnorska huvudrollen. Det var möjligen en film där han inte hittade någonting av det temat. Resten var bara totalt draperat med så. Och ingen går på biograf och kollar på svensk film. De var ju i kris där ju. Till och med han... nu har jag glömt namnet. Han skriver det igen. Skitsamma. Men till och med folk som normalt sett tillhört den där kanten börjar nu kritisera det. Gelletama säger att nej, det var inte han. Nej, det var ju skitsamma vem det var. Men så att de har liksom... Svensk filmindustri är i en jättekris just nu. För de lägger miljarder, producerar filmer och ingen tittar på det. Det är ingen.
Nej,
som bryr sig.
Jag kan inte minnas jag senast såg en svensk film.
Och hur mycket av svensk delen. Filmindustri är beroende av statliga medel?
Ja, det är 108%.
Exakt.
Så är det ju. Men det,
då behöver inte du konstant... Alltså, ju mer du vilar på statliga pengar, desto mindre incitament har du att anpassa dig till faktiskt efterfrågan, korrekt?
Ja, de anpassar sig efter efterfrågan. Ja. Uh-huh. Filminstitutet anpassar sig i allra högsta grad efter efterfrågan. Men deras efterfrågan, det är ju vad kulturdepartementet exakt efterfrågar. För okay, det är därifrån pengarna enough kommer.
Okay.
Så marknadskrafterna funkar där.
All right. Så internt i den lilla exakt circle-jerken.
Ja.
Så okej.
Okay. Ja.
Men ta till exempel
jag fattar vad du menar.
På Bergmans tid. Det var ju fortfarande statligt ju, eller hur? Han fick väl stöd för att göra sina filmer. Men han gjorde det så som han ville, för det fanns inte någon wokeism på den tiden.
Det var inte lika genompolitiserat.
Nej, han behövde inte skriva mångfald och
nej,
och
nej, nej, de hade inte sån
film.
Men då fanns också en slags det fanns en slags genomgående nationalism i Sverige. Trots att det var sosse eller moderat eller vad det var för någonting, så var vi fortfarande svenskar. Och filmen då, det är ju någonting som folk från andra länder ska titta på och bli imponerad av. Så då ville man ju verkligen ha konstnärlig verkshöjd på saker. Det var liksom det viktigaste. Sen kom de eventuella, om man ville smyga in någonting, så här. Nu har man ju nu finns ju alla länder gör film idag ju. Som videokameror är billiga, allting, alla är på YouTube och hittar på grejer och all möjlig skit. Så nu är det en annan typ av mål man använder de här pengarna till.
Och får du pengar från kulturdepartementen för att göra en film i Sverige idag, då vill du ju imponera dem
som betalar.
Som betalar och av de recensenter som betalarna ser upp till, för då kommer du få mer pengar till nästa film.
Exakt.
Sen hur många som har kommit och sett filmen spelar inte så jävla stor roll.
Nej.
Egentligen.
Nej, men vad som händer det är att det blir mer och mer en liten grupp människor som bryr sig om detta. Resten har inte att talas om det. Och till slut så får du en legitimitetskris, för du finansierar ju fortfarande skiten med skattepengar. Hade det varit ett gäng rika miljardärer som la pengar på det här för sitt höga nöjes skull, fine, det är lugnt. Men nu är det våra skattepengar. Så att de undergräver ju hela legitimiteten för systemet. Det är därför jag inte vill ta pressstöd heller. Jag hade hoppats att fler hitta affärsmodeller där de inte tar pressstöd, för så vi kan undergräva legitimiteten för det med att bli av med skiten.
Skulle vi kunna få pressstöd?
Förmodligen.
Ja, det är inte omöjligt. Vi kör ju bakom betalväg och skapar content, för det är ju inte bundet till media. Alltså medieformat. Men det måste ha någon journalistisk verkshöjd.
Ja, men du är ju med.
Jag tror inte det räcker. Jag tror, ja.
But if we get back to pods and mainstream media. Is mainstream media, considering how much like podcasts like Joe Rogan and others, how big they are, is mainstream media still mainstream? And if they are, at what point they will no longer be the mainstream?
Jag tror att de är mainstream för att de alltid varit mainstream, och det är det namnet vi har, och så går de på TV.
Men Omar har en poäng. I vissa, ska jag säga så här, hos den bredare medelklassen är de fortfarande mainstream. Men det är bara det att du börjar få klasser i samhället som helt har ändrat medievanor. Och där är inte CNN längre mainstream.
Mm.
Där är det andra kanaler som blir. Ja,
alltså, like, kolla på.
Men över tid utmanas de nu, alltså riktigt på allvar.
Mm. CNN snittar ungefär 800 000 viewers under en 24 timmars cykel.
Va?
Joe Rogan får cirka 11 miljoner lyssningar på ett avsnitt.
Vänta lite, CNN, är de nere på 800 000?
Om inte de gör ett inslag om Joe Rogan, då får de dubbelt så mycket.
Or Trump must have been like, men hur going är det, away kan really bad for the business.
Ja, det var
vänta
det
lite, 800 000, och de har ju marknad långt utanför USA.
Här, det här är från adweek.com. Overall CNN averaged 1,078,000 total viewers in primetime.
Vad sa du? En miljon hur många?
1,078,000 tittare under primetime. 268,000 25-54-åringar i primetime. Och sen här, 773,000 total viewers across the 24-hour day.
Ja, jag vet inte riktigt exakt vad siffrorna betyder, men det kan inte stämma.
Varför inte?
Vi har en marknad. Alltså, nu måste vi veta att i USA är man mycket mer van att titta på TV än att läsa tidningar och saker. Man konsumerar nyheter genom TV i mycket, mycket högre utsträckning.
Fast det är inte CNN, va?
Ja, men CNN har ju varit flaggskeppet i hur länge som helst. Hur kan de sjunka ihop? Alltså, vi har 350 miljoner människor. Vi har väl i alla fall 250 miljoner då, som hyfsat frekvent följer nyheter.
Men det är inte så.
Alltså, de penetrerar alltså mindre än 1% av den mediekonsumerande marknaden på hemmaplan. Alltså, så dåliga kan de inte vara. Hur fan har de mätt det?
But at the same time, CNN is not state financed.
Nej, det är ingen där som är där. Eller jo, det finns någon liten som är någon från någon statlig.
But that also like that it seem okay here.
Men är det MSNBC som har ätit upp dem eller vad har hänt?
Fox News kanske.
Nej, för kolla på Fox News egen hemsida så de kanske bara låt oss säga att de har överdrivit siffrorna, men Fox News själva skriver Fox News averaged 1.5 million viewers from January 31 through February 6 to finish as the most watched network on basic cable. 1,5 miljoner. Okay, så Joe Rogan är större än Fox News när det gäller till lojal följarskara.
So it's,
där har ni det.
And it's probably also declining, right? It keeps declining.
Kanske, förmodligen. Jag skulle gissa på det.
Here, CNN is owned by AT&T. Here were the top brands advertising on CNN as of February 2018 by dollar amount. Oh, Tesla. What the fuck is Oh, Tesla?
Det är inte bil Tesla för de gör ingen marknadsföring.
It's, they gave them 1.07 million. T-Mobile 938 as like some other company, but at
det är
some
inte mycket pengar.
No, that's the thing. It's not a lot of money. And if the viewership keeps declining, you know, money talks. These companies will no longer think it's worth it to advertise on CNN. So in that sense, the market will kill them. The problem is here in Sweden, the market cannot kill these fuckers.
Alltså, ja, men det, jo, men de blir relevanta. Alltså, jag tror man pratade för 10 år sedan om problemformuleringsprivilegier och vilka är det som ytterst. Man var ju så van vid att DN var den här tidningen som var någon slags rättesnöre som, eller riktkar eller vad man kallade dem. För det är de ju inte längre. De har ju tappat väldigt mycket av det här att kunna påverka vad är det vi alla ska vara överens om.
Ja.
Hur världen är beskaffad.
Korrekt.
Men och de tar det här inte pressstöd dock.
Vad sa du?
De tar inte pressstöd.
Jo, det gör de.
Nej. De gör inte det.
Nej, jag tror inte de gör det. No. Svenska,
they have the right to, but they refuse.
Ja.
Mm. Så de är som du, Chang.
Men jag tror inte de gör det av samma skäl. Så jag vet inte om de vill skrota hela pressstödssystemet. Jag har inte hört dem uttrycka den viljan. Men
min poäng, if they refuse or they think it's
men min poäng är att de här stora Aftonbladet och de, jag skulle säga att kvällstidningarna har idag större makt att påverka beslutsfattare än vad dagstidningarna har. Det är en liten intressant grej. Jag tror de har mer möjligheter, men framförallt initiativen. När vi hade sist en stor demonstration, det var inte klimatet och Greta Thunberg. Det var antivaxarna. Eller de som är emot, jag ska inte säga antivaxare, jag ska säga de som är emot de här vaccinpassen. För det är det egentligen som har retat upp folk. Alltså, de tokfyllde hela Sergels torg och gatorna runt om när Peter Wahlbeck stod där och kallade QR-koden för vilddjurets tecken och du vet att han har läst i Bibeln. Alltså, jag kan bara älska Wahlbeck. Det är bara han som kan komma med så totalt jävla wacko. Och det var ju sånt performance. Och skitsamma, det sidos på.
DN avstod från 40 miljoner i pressstöd 2019.
Yep. They don't take.
Respekt.
Ja,
varför gör inte de det för?
Peter Wolodarski själv säger det hade kanske varit fint med 40 miljoner, men att göra sig beroende av offentliga bidrag är riskabelt för en journalistisk verksamhet.
Ja. Det låter som något som Chang skulle säga.
Ja. Det är det jag har sagt i flera år. Alltså jag skulle nog vara berättigad till någonstans, jag gissar någonstans mellan 2 och 3 millar per år.
Skulle du få det?
Ja, någonstans där skulle jag nog landa.
But would there be at any point really, because still public service in Sweden has a lot of support from the people, eller hur?
Ja.
Fast hur funkar det där om du får 2-3 miljoner om året?
Mm.
Du måste väl redovisa vad du gör med pengarna? Kan du bara lägga dem på ditt eget konto?
Nej, du söker för föregående år. Så att när du får pengarna, gör du vad du vill med dem.
Så du skulle kunna ansöka,
som jag fattat i alla fall,
få 3 miljoner på kontot och så bara ligger det där. Och så du fortsätter precis som nu.
Ja.
Ha slavarbete med dina medarbetare. Och
ja.
I'm sure that after this episode Mustafa.
Men jag gör att det är skattebetalarnas pengar. För mig är det CP-heligt. Jag kan tjäna pengar inom affärer, mitt kärnkraftsbolag, betalväg på nyheter idag, kanske dra igång något annat längre fram. Men då är det en affär. Då har folk själva valt att de vill vara kund hos mig eller betala någonting. Skatten har du inget val. Du är fucking tvungen att betala skatt hur mycket du än hatar staten eller trött på samhället eller vad fan den är. Och då ska du ha världens jävla respekt för de pengarna. Ja, det är inte rättvist att någon som är finliberal eller hipster eller vänster eller ogillar mig, att de ska tvingas vara med och betala det jag gör. Av exakt samma skäl vill inte jag tvingas betala vad fan ETC håller på med. Men det blir ett hyckleri där och jag håller liksom linjen. Det måste vara så.
Det är hedersvärt.
Och framförallt om folk lär sig att skapa kultur utan att det är massa bidrag inblandat, då har du släppt de här mentala bojorna att det måste, du vet, vara vissa ord i ansökan, det måste vara en viss HBTQIA plus profil eller vad fan det är, trans eller vad det är som är mode för tillfället, utan skapa någonting som folk vill se, någonting som gör dig glad och din omgivning glad, eller du vet, väcker reaktioner, väcker debatt liksom, då blir du kreativ.
Är inte det så den bästa konsten har skapats?
Ja, den har alltid varit fri. Eller i opposition.
Kultur ska vara smutsigt.
Ja, men alltså faktiskt. Mm.
Ja, men det är på gödselstacken när de finaste blommorna växer.
Jag kan hjälpa mig fatta en grej, för jag förstår att så här, större mediala aktörer lackar på att någon som Joe Rogan liksom sitter i ett rum med mick, drar in mer pengar och uppmärksamhet och ja, 11 miljoner per avsnitt med en relativt liten budget, teoretiskt sett i alla fall, och inte ett stort team. Mm. Och samtidigt inte bryr sig om, eller bryr sig och bryr sig, men har utrymme för att prata med vem som helst, vilket många tidningar inte kan göra.
De har tappat makten över vem som får synas.
Ja, det fattar jag. Men alla medborgare som inte jobbar ett dugg med media, som går i försvar för de traditionella medierna och går på Joe Rogan.
Hur många är de egentligen?
Ja, men de som gör det.
Ja.
Vad är er take? Vad är det som driver dem till att vara så starka försvarare av den gamla mediala logiken?
De är dumkonservativa. De är rädda för förändring.
I agree. It's conservatism. Because here, like every now and then the culture is in constant state of change, right? And like if we talk about non-critique and these things, at some point this non-critique will become the norm, and the new norms and values, there will be people who are so ardent to try to safeguard them and protect them. These will be the new conservatives, and people who challenge these values and norms, I will be attacked by them. This is what I think.
Så har det alltid varit, ja.
Men det måste ju finnas en åldersspann på de här som försvarar de traditionella medierna, eller hur? Det kan ju inte vara unga människor.
Jo, om du tillhör transvariatet. Marcus Allard har ett fantastiskt ord. Om du har ett jobb inom någon myndighet eller semistatlig verksamhet, någonting som är finansierat av det offentliga, då har du ett materiellt intresse i att försvara tingens ordning.
Men kan det inte vara så att de försvarar det utåt fast de är kättare egentligen?
Men till slut, du blir det du äter. Alltså om du jobbar på SVT, umgås med den typen av människor, klä dig på samma stil, du blir ju en av dem till slut, ju.
Ja, just Trevor Noah, for example.
Det ser annorlunda ut också inom SVT. Alltså SVT i Göteborg är inte alls som SVT Stockholm. Till exempel, du vet, när mötet.
Jag vet att Göteborg är betydligt ljusare och bättre.
Deras redaktion, de kollar Henrik Jönsson, de kollar Rogan, de kollar oss. De har koll liksom.
Ja.
Och de utmanar ju...
Men det har alltid varit ett litet krig mellan Göteborg och Stockholm.
Ja.
But Trevor Noah is like, I wonder like if his audience is young or because he attacked Joe Rogan.
Nej. Mm? Han försvarade ju Joe Rogan.
Va?
Ja.
Nej.
Efter att Joe Rogan la ut sin video där han filmar sig själv och försöker förklara sin vy på hela Spotify debaclet.
Ja, fast but wait, fast det kom en ny video
after the nigger video.
Nej. Jaha, nej, det var två
videor.
Okay. Det första var efter Malone grejen.
Ja. Den har jag sett. Där är han ganska...
Ja,
så här,
det har kommit en ny nu.
Jaha.
Och det har ju med en ordet att göra. Okay. Och där är han... Jag skulle nu säga att han både försvarar honom och är ganska kritisk mot honom.
Försvarade honom?
Ja, men det tycker jag. Han säger ju så här att han erkänner sina misstag. Han säger att han lär sig. Att det ordet har ändå en kontext. Och det här är tagen i sin kontext. Men sen är det här att när han sitter och säger att han kommer in på bio. Och att han ser Planet of the Apes på bio.
Mm, okay.
Där är han kritisk.
Maybe it's the last two minutes then.
Ja. Du måste se hela Omar.
Come on. If he attacks him like in like basically 10 minutes of the video, I stand off.
Du måste se hela.
Förlåt, jag missar den här A-planeten.
Nej, men det är en sekvens där han säger att han och hans vänner ska gå och se Planet of the Apes. Och de ska hitta någon biograf. Och så hamnar de i en helt svart område och går in på biografen. Och då säger han...
Nej, de går inte ens in i biografen, utan de går av taxin och så är det bara svarta människor överallt.
Ja,
så
han säger att we were literally Africa. In Planet of the Apes, säger han.
Vad syftar han på då?
Han menar att det var bara svarta där. Men det ska tilläggas att direkt efteråt så säger han that was a racist thing to say. I didn't mean to say that. Han säger liksom...
Ja, ja. Han vill skoja till det. Var lite edgy.
Ja, och det är det Trevor Noah också säger, att det är inte det att han är rasist, det är att han använder ett rasistiskt skämt för att få skratt, för att han är komiker. Det kanske inte är helt okej. Okay,
men är det där vi gör hela tiden här?
Ja, vi gör ju det. Ja. Ni har pratat om Bacha Batsi.
Fast vi gör ju det på bekostnad av mig och du och jag är vänner. Men ja. Jag vet inte. Du riktar ju det mot mig.
Ja, jo.
Vilket jag kan ta. Ja. Men alltså kom igen, det han sa, det var fett rasistiskt.
Sen är det också det här, när du skapar och ska vara kreativ som komiker eller något annat, ibland trampar du snett, men poäng, att du hittar de här guldkornen till skämt och bra grejer, det är för att du vågar ta lite risker och prova. Men det betyder ju också att många gånger så trampar du snett och det blir fel.
Jag är helt med. Ja.
Alltså det räcker att lyssna 3-4 avsnitt med Joe Rogan så fattar du att det finns inte ett enda korn av rasism i hans...
Nej, såklart kropp, inte. Men det, liksom. De här dreven, det handlar inte om rasism. Det är inte det som är poängen. Det handlar om att de har gett sig fan på att det plattformerar honom. Och whatever ammunition will go.
Och kolla, det jag inte fattar. För att, rösterna i Sverige som har gått på Rogan. Så här, ena lägret säger att, eller inte lägret, men det finns en falang som menar att okej, han sprider misinformation. Och då blir jag så här, okej, okay, fair enough. Men om nu hans misinformation är så jävla farlig. Så här, vi har en vaccinationstäckning på nästan 90% Sverige. Mm. Så obviously har inte världens största podd som har legat topp 10 i Sverige varje dag i minst ett år bakåt i tiden. Så det är sjukt många i Sverige.
Nej,
som
den har inte påverkat något.
Den har inte påverkat ett skit ner en misinformation. Den andra, det är så här, ja, men han bidrar till att unga män radikaliseras och blir extremister. Och så hänvisar de till så här, ett par studier som har gjorts som visar att de som kommenterar på Joe Rogan-videos tenderar också att kommentera på White Nationalist-videos lite senare. Men det finns inget bevis för någon kausalitet eller att det är just Rogans budskap som radikaliserar.
Och det kan inte vara så att de som är arga och kommenterar på CNN också kommenterar. Har man gjort en kontrollstudie mot det?
Det
har
finns
man
en kontrollgrupp, men i alla fall. Men de människorna som säger att amen, han borde deplattformeras för att han skapar till fler extremister, de tycker inte att Yasin ska stängas ner från Spotify för att han bidrar till att det blir fler gängkriminella.
Nej, men Yasin tillhör ju Planet of the Apes.
Ah, vad fan.
Så, oj, sa jag något? Oj, oj, oj. Sa jag det där?
Så like it's Hanif.
Hanif. Sluta skratta. Jag säger det här för ditt eget bästa.
Är det stort just där?
Det här är livsfarliga. Alltså sådana här moments, alltså riktig komedi, dina skrattet kommer spontant. Du kan inte liksom stoppa det. Och man kan analysera det här. Det är klart att Hanif inte skrattar för att han tycker så, utan det är någonting bizarrt med själva uttalandet som gör att du skrattar. Men om det här tas ur kontext, han kommer få sparken.
ni har fortfarande inte svarat på frågan. För du har missinformation, människorna. Ja. Du har så här, Rogan bidrar till extremism. De gjorde samma grej med Peterson. Varför vill de få bort Rogan? Är det så här, de är rädda för det nya?
Det är konkurrent. Alltså...
Nej, vanliga medborgare.
Men det är inte så många vanliga medborgare som vill få bort honom.
Konservatism.
Men är inte de en del av ett lag också då? Deras lag är mainstream media. Mm. De tycker att man får rätt information därifrån.
Mm. Och de tycker det är äckligt.
Ja.
Att vanliga människor kan köpa en mikrofon för 300 kronor, trycka på record och höras av resten av världen.
Ja, men så var det med tryckpressen och var ju livrädda. Ja.
Så det är självförakt.
Hur då självförakt?
För de föraktar sin egen status i samhället. Det är så här, vänta, någon med samma status som mig lyckades göra någonting.
Ah, intressant.
Mm, ja, kanske.
Det har inte jag gjort. Jag är fast i det här gamla.
Du är det en avundsjuka det handlar om.
Det är förakt, rakt av.
Är det en tillfällighet att det är just de här kulturmänniskorna som skriker högt också?
Ja, men det
är mycket kultur.
Askan kan vara inne på en poäng, för mest förakt hittar man nog bland kulturkoftarna. När jag möter förakt, vilket jag gör, men det är aldrig från läsare, det är inte från vanligt folk på stan, tvärtom, utan det är alltid de här lite uppeburorna som skriver på lite fina, vad det nu är, DN eller vad fan. Och det är sällan innehållet, utan det är vad de tycker att jag representerar. Eller vad jag, alltså de bygger någon egen slags tankefigur runt vad jag är för någonting.
Men det gör ju du om dem också, Chang.
Skillnaden är ju att jag läser ju först vad de skriver innan jag attackerar dem. Det är ju sällan de gör det samma, utan de har redan bestämt sig.
But guys, isn't it?
Jag kan ju lyfta fram folk som är väldigt i smöret, om jag tycker de gör något vettigt. Precis som att det finns en och annan individ i PK-kultursvängen som kan lyfta fram mig. De tycker jag har gjort något vettigt. Men det tillhör ju undantagen. Annars så är det liksom... Det är ju inte det här fria prövande att okej, han är alltså kontroversiell, men vad säger han? Åh fan, jag håller ju med honom. Nej. Det där ligger jättedjupt inne, att det är mycket lättare att peka finger och hitta någonting att störa sig på.
But isn't it like... Can't it be simpler than this? Because... This can be just like ideological tribalism, because these are conservative woke people and they see the mainstream media as woke. They have bought into the woke bullshit, accepted it, submitted to it. And then there is the anti-woke Joe Rogan. So basically it became two tribes and they aligned themselves with the mainstream media woke tribe.
Ja, fast de drar inte de argumenten. Chang har rätt, det är oftast kulturmänniskor. Eller om det var du som sa det, Mustafa. Men till exempel Viktor Malm gick ju skithårt ut.
Exakt,
om det här.
Nej, jag tänkte kolla. Jag lyssnade på honom med Modiri.
Ja,
och men jag fattar Malms kritik igen.
Han drar inga woke-kort. Utan han kör bara att så här, nej, det här är oredigerat, det finns ingen redaktion. Det var så här, det här är smutsig information som inte borde komma ut. Hynek Palace gick också.
Det var honom jag tänkte på.
Och, alltså, hans första två meningar är fel. Så han börjar hela sin attack mot Rogan med att fram till förra veckan var Rogan så gott som okänd i Sverige.
Vänta.
Hynek Palace, i ingressen står det.
Skojar du?
Nej, i fucking ingressen står det.
Är det sant?
Ja.
Wow.
Ja. Och han twittrade sin artikel och skrev att ja, men det är cyniskt och ansvarslöst att låta såna här poddar spridas på plattformen. Snubben vet inte ens vem den här personen är. Så där har du ju helt rätt.
These people are really that disconnected from
culture.
Och ingen av de här kritiserar... Okej, gå ahead.
En grej med Hynek Pallas. Det är ett område som man kan... För Ashkans poäng var ju att han har inte koll på Joe Rogan, utan han tar ju bara in information av vad andra säger. Men Hynek Pallas var ute nyligen och faktiskt problematiserade ganska ordentligt hela woke-grejen inom svensk filmindustri, att de gör filmer som
jag
är
så
är det någonting som står honom nära som man fattar, då är han inte den här att försvara woke och galen. Men så fort det är någonting inte han begriper, då faller han in i den här kören, för han orienterar sig med vad alla andra på DN och folk säger.
Okej, det här står i ingressen. Betyder det att han har sagt det? Det är så här, Joe Rogan, motkultur för män som tröttnat på PK-samhället. Det är rubriken. ingressen står det: han är poddaren som fick Spotify att vinka hej då till Neil Young och Joni Mitchell, men i Sverige var Joe Rogan så gott som okänd fram tills förra veckan. Är det GP som påstår det eller är det Hynek Pallas? Jag vet inte.
Look in the article.
Rubrik och,
det är en låst, paywall.
Så här, rubrik och ingress kan vara skrivet av en redaktör.
Okay, fair enough.
Men det är en sak som Victor Malm sa som jag har själv grubblat lite grann över, och det är liksom faktainnehållet. Vi slänger oss också med information som senare vi får återkoppling från våra lyssnare. Det är så här, ni snackar skit, det är så här funkar det, det är så här är det inte. Det händer ju titt som tätt.
Ja, yeah, we're human beings, we're having a conversation.
Det är bara jag som inte får den kritiken. Nej, jag skojar bara.
Men det får man fundera på liksom, hur man ska förhålla sig till den delen när vi pratar om saker och ting som är inte sant, alltså faktamässigt som inte stämmer. Men där undrar jag ifall inte det finns någon, ska man ta åt sig det eller ska
nej
man bara...
för att alltså, vi är ganska tydliga med innehållsdeklarationen. Vi spelar in efter att vi har käkat ihop. Är det din kontext?
Vilket inte är fakta, för vi har inte käkat ihop.
Det spelar ingen roll.
Varför ska du sabotera? Jag åt förut idag.
Ja, jag leker snob. Jag låtsas att jag jobbar på DN, så det ska vara ett riktigt pain in the ass. Så.
But the idea that people can sit and have conversations where everything that they say is totally like immaculate. There's like nothing at all that deviates one inch from the truth. This is inhuman. You can't do this in a conversation.
Nej, så den människan existerar inte.
Men kolla, problemet är så här. Jag lyssnade på Victor Malm när han debatterade mot Navid. Mm. Och Navid sa något intressant som jag håller med. Han sa så här: du kan inte bara konsumera Joe Rogan. Du måste konsumera allt annat också. Och sen bildar en uppfattning.
Tallriksmodellen.
Ja, jag tycker att jag håller med honom, så ska man göra, men så gör inte de flesta människor.
Alltså, med tiden gör de.
Nej, men snälla, du kan inte konsumera 2,5 timmar till 4 timmar Joe Rogan och sen gå och kolla på CNN och sen gå och kolla på Fox News. Du har bara så mycket tid under en dag. Så till slut så blir det så att människor säger så här: vet du vad, jag konsumerar mina nyheter för Nyheter Idag. Jag litar på Chang Frick, han verkar vara en bra kille. Och så skiter man i allt annat. Det
uppskattar
ett problem.
Jag.
Ja, men det är ett stort jävla problem.
Varför det? Så, vet du hur mycket pengar jag tjänar på mina pluskunder?
Jo, jag vet. Så det Navid säger, det kommer inte rimma med verkligheten.
But I mean, okay, here.
Men det,
I think
det är ju sant oavsett vad du konsumerar. But, det är ingen media sitter på verkligheten med stort ved och stora sanningen. Inget media. Vilket media gör det?
You can also double check the facts yourself.
Men det är det här folk har inte tid.
Okej, vi applicerar
men
detta.
Men på riktigt, det går inte att lägga
Mustafa,
så mycket tid.
Mustafa, vi har jättemånga människor som inte följer tallriksmodellen utan äter bara på McDonald's och blir jättefeta. Vad ska vi göra åt det? Vi har jättemånga som kanske
uppmärksammar om problemet att bara
och det funkar. Slutar de bli feta för att man påtalar att de är feta?
Men kolla,
när har det funkat?
Om vi ska problematisera det här med Rogan.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.